Ibland så rapporterar olika tidningar världen över om olika diamantfynd som görs. Och förra året så rapporterade man om att man hade hittat en stor diamant i Botswana. Den största diamanten man hade hittat på 100 år. Stor som en tennisboll ungefär. Och när man auktionerade ut den här diamanten sommaren 2016 så betalades cirka 70 miljoner dollar. Alltså ungefär 1,5 miljard svenska kronor. Helt sjukt, tänker jag, för en liten sten. Och det här är ju ganska intressant läsning för de som är intresserade av geologi. Eller om man är väldigt intresserad av sånt här bling-bling som glimmar. Diamanter och kristaller. Men jag tänker att det också är intressant om man är intresserad av Bibeln. Därför att den här händelsen påminner om den här liknelsen som Jesus berättar. Det är en väldigt kort liknelse, 2 verser. Och har du din bibel med så slå gärna upp Matteus evangeliet. Det är det första evangeliet i Nya testamentet. Kapitel 13, vers 45 och 46. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Alltså Jesus, han använder ofta liknelser när han undervisar. Och han säger, jag kan läsa om det i Matteus evangeliet, läs gärna hela kapitlet hemma. För där så säger också Jesus att när jag berättar och undervisar i liknelser, det gör jag. Det är inte bara berättelser, utan varje liknelse innehåller en hemlighet. Han vill liksom lyfta fram i ljuset, säger han, det som har varit dolt, det som har varit hemligt ända sedan skapelsen. Så varje liknelse, det finns djup i varje dem. Vi ber tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för den här liknelsen. Och jag ber Gud, du som vet vad den innehåller för hemligheter och dyrbarheter. Jag ber att du skulle visa det för oss den här förmiddagen. Tack att du är här. Tack att du talar genom ditt ord och du vill beröra och verka i oss alla som är här. Amen. För några dagar sedan när jag var ute och gick med våran hund så plingade till i min mobil, ni vet, så här, flera gånger efter varandra. Och när jag tog upp telefonen och tittade så var det flera sms som jag hade fått från olika affärer och butikskedjor. Och budskapet var detsamma i varje sms. Allt ska bort. Total konkursutförsäljning. 50% rabatt. 25% rabatt. Och det var någonting i de här meddelandena som liksom satte igång mitt tankeliv. Liksom tankarna gick på högvarv. Allt ska bort. Och så slog det mig att precis så hanterar vi ibland det kristna budskapet. I någon slags ambition att göra det enklare för människor att tro så väljer en och annan helt enkelt att försöka ta bort det som är anstötligt för förståndet. Vi plockar bort berättelsen om Jesu jungfrufödelse. Vi plockar bort berättelsen om när Jesus gick på vattnet eller stillade stormen. Eller så kanske vi försöker att istället ta bort det som är anstötligt för stoltheten. Det vill säga, istället för att säga det nödvändiga tillsammans med Jesus och lärjunge Johannes omvänd dig och tro, så säger vi istället, lev som du vill. Gud älskar dig hur som helst. Inga tråkiga krav på efterföljelse, ingenting om vikten av att leva i lydnad för Gud, inget offer. Och ibland så är det som att vi inte ens vågar hålla ett insamlingstal. Med andra ord, istället för att visa människor hur mycket livet med Gud är värt, så försöker vi liksom sänka kostnaden i någon slags förhoppning om att folk ska vilja komma till tro om vi rear ut alltihopa. Total konkursutförsäljning, kristendom till extra pris, billig nåd, efterföljelse utan kostnad. Men jag måste säga att jag har upptäckt och lagt märke till att de kristna som är mest tillfreds i sin tro inte alls är de som har kommit billigast undan. Utan det är de som har förstått vad tron är värd. Varför? Jesus, han är svaret. Därför att himmelriket är som en dyrbar pärla som är värd att sälja allt för. Och med himmelriket menar inte Jesus det vi kanske tänker när vi tänker himlen. Det som väntar när vi dör ett liv tillsammans med Gud. Utan det Jesus menar när han säger himmelriket, det är livet tillsammans med Gud här och nu. Och efter döden såklart. Men här och nu. Guds rike. Jesus menar att det finns en dyrbar pärla att upptäcka. Det finns någonting för dig och mig att upptäcka som berikar en människas liv. Som ingenting annat på den här jorden. Liknelsen som Jesus berättar handlar ju om en man som upptäcker ett nytt värde i livet. Och en bild för att försöka illustrera det här. Det finns ju ett tv-program som heter Antikrundan. Jag har sett något enstaka program. Men det här är ju ett tv-program som har visats på tv i snart 30 år. Så jag tänker att de flesta här kanske har sett i alla fall några minuter av det här programmet. Men det är i alla fall ett tv-program som handlar om hur människor som står i en lång gigantisk kö för att få sina gamla saker värderade. Och en efter en så förs de fram till tv-kameran och så får man en liten berättelse och så får vi veta ett värde på den här prylen. Och det visar sig att det är över 1 miljon tittare varje gång det här programmet sänds. För att se på gamla maskätna möbler och mattor och allt vad det kan vara. Och för att få veta, finns det någon hemlighet? Vad har det för värde i de här grejerna? Och höjdpunkten i det här tv-programmet, det man liksom söker efter varje avsnitt, det är liksom en alldeles speciell dramatik. Och vi skulle kunna, eller jag i den här förberedelsen så har jag kallat det för damen och det gamla skåpet. Det är så här, man för nämligen fram en liten äldre dam med ett ofantligt stort gammalt skåp. Och det ser ut som att skåpet har släpats dit och sparkats av hästar eller vad som helst. För ofta är det väldigt slitet, kantstött, färgen har flagnat. Och så möter den här lilla damen experten. Och experten tittar lite argt på damen och så säger han liksom, ja, har du försökt förändra skåpet? Har du målat om det? Har du förbättrat det? Så här, nej, säger damen. Jag har inte rört det. Det har varit så här hela tiden. Och så nickar experten belåtet. Och så öppnar experten dörrarna och så pratar han på. Och kameran zoomar in damens bleknande ansikte. Och så frågar experten, du kanske är intresserad av hur mycket skåpet är värt. Och då rodnar damen lite så att vi ser det. Och så säger hon, nej men vad det är värt spelar inte så stor roll. Det här skåpet är viktigt för mig, men om du absolut vill säga vad det är värt, ja, men då kan jag ändå lyssna på det. Och så får hon veta att skåpet är värt 400 000 kronor. Varpå damen ser ut att behöva bäras hem i själva skåpet. Och någon gång så har tv-teamet gjort ett efterreportage för att vi ska se vad är det som har hänt med de här prylarna då, efter att de har blivit värderade av experter. Och ofta så ser vi att de här gamla och sidosatta möbeln som ingen brydde sig om tidigare nu har ställts fram i hemmets mitt. Och det som förut inte var så mycket att ha, det är liksom hemmets stolthet. Och på ett sätt är ju det ganska märkligt. För det enda som har hänt är ju att familjen har fått veta att föremålets rätta värde. Och lyssna nu. Det slår mig hur jag ibland har sett samma sak hända i kristna människors liv. Man har haft en tro och så har det alltid varit. Och den har stått där i hörnet som någon slags gammal släktklenod. Mamma och pappa var troende, farmor och farfar var det. Och tron är ju bra att ha, så är det ju. När livet går sönder eller när jag behöver hämta styrka och kraft. Men ändå på något sätt så har liksom med tidens gång så har ändå tron hamnat i hörnet. Men så har någonting hänt. Och det här kan ha skett på tusen olika sätt. Det kanske har hänt med dramatik. Det kanske har hänt utifrån en sorg i livet. Eller efter en stor, stor glädje i livet. Har lett till ett nytt uppvaknande. Den helige ande, alltså den stora värderingsmannen, den här experten. Har liksom tagit fram tron och förklarat dess rätta värde. Och han säger, tron på Jesus som har skjutit in i ett hörn av ditt liv har ett värde du inte riktigt har förstått. När allt annat du strävar efter och jobbar för ska tas ifrån dig, ska tron på Jesus vara det enda du har kvar. Tron på honom är det viktigaste du äger. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? När din och min kropp en dag bryts ner i mullen så är det ju den tron, ja, Jesus själv, som ska resa dig och mig upp till ett nytt liv i riket utan sorg eller död. Med den tron så är du den rikaste människan i världen. Utan den tron saknar du det viktigaste, oavsett vad du har runt omkring tron. Och så har liksom tron äntligen på något sätt lyfts in i centrum av en människas liv. Och det är inte så att den kristna tron plötsligt har fått ett nytt värde, men man har fått upptäcka på nytt värdet. För det som har skett, det är just det här, att man har förstått vad tron på Kristus är värd. Jag tänker på Paulus. Paulus, han är ju en av den första kyrkans stora ledare. Han var jude och farisé. Han gjorde allt för att ära Gud och förhärliga Gud. Och han trodde att han gjorde det genom att förfölja de kristna, sätta dem i fängelse och döda dem. Men under ett sådant uppdrag, på väg till Damaskus, så får Paulus möta Jesus på ett dramatiskt sätt. Ett möte som förvandlar och förändrar hans liv för alltid. Först så är han ju så chockad av det här mötet och så tagen av det här mötet att han varken äter eller dricker under en period. Men sen så kommer en kristen till honom, får be för honom, de pratar och han låter sig döpas. Och sen så står det att Paulus drar sig undan ett tag innan han blir en offentlig person igen. Men när han liksom kommer tillbaka i offentlighetens ljus, då har han ju gjort en totalt U-sväng. Någonting i mötet med Jesus själv får honom att ompröva allt i sitt liv. Han kastar allt på sophögen, skriver han i Filipperbrevet. Karriären, sin höga ställning, sitt rykte, allt. För det har inte längre något värde för honom i jämförelse med vad han har hittat i Jesus. Och jag, när jag läser det här så tänker jag, vad var det han såg? Vad var det han förstod i det här mötet och när han drog sig undan? Vad var det han upptäckte som fick allting annat att blekna? Jag skulle jättegärna vilja sätta mig ner med Paulus och ha det samtalet med honom. Vad var det du såg som gjorde att allt förändrades i ditt liv? Tänk lite som Anneli också berättar om. Någonting gör att man omprioriterar allt i sitt liv. Och jag tänker att du och jag, vi kan få upptäcka tron på nytt. Livet med Gud. Att äga Kristus är dyrbart. Okej. Det finns en pärla som är värd allt. Men vet du vad jag har upptäckt mer? Det finns människor som har hittat pärlan, men som aldrig riktigt har förstått det värdefulla med den. Man har hittat religionen, men man har aldrig hittat relationen med Jesus. Det finns människor som har gått in och ut i kyrkan, som har varit del av verksamheten, som har sjungit i körer, men som aldrig har fått hjälp att ta emot livet med Gud. Jag samtalade med en ung kvinna en gång och hon sa ungefär så här, inte i den här församlingen, i ett annat sammanhang. Jag har växt upp i en kyrka och varit med på all möjlig verksamhet. Men ingen berättade för mig hur jag skulle finna Jesus. Så jag fann honom aldrig. Förstår du vad jag säger? När jag säger att det finns människor som har hittat pärlan, men som inte riktigt har upptäckt dess värde. Man har hittat diamanten som är värd 500 miljoner svenska kronor. Men man har liksom inte fattat att den här stenen har det värdet, att jag är rik. Man har hittat pärlan, men man fortsätter att söka efter livet med Gud. Man ser inte att det ligger precis framför en, därför att man aldrig har fått hjälp att upptäcka det. Och Jesus, han säger till dig och mig idag, det finns en dyrbar pärla, det finns ett liv i Gud. Det finns en upptäckt att göra. En upptäckt som kan förvandla våra liv. Men jag har också upptäckt att det finns människor som en gång upptäckte värdet. Och som i sin glädje sålde ut allt och köpte pärlan. Men som tycks ha tappat bort pärlan under resans gång. Och jag tror att det här är en verklig kamp för oss alla som sitter här idag. När jag har förberett den här predikan så har jag upplevt hur Gud gång på gång har ringat in det här området. Hur han gång på gång har fört mina tankar tillbaka på just det här. Ni vet när man möts kanske i ett sammanträde eller vad som helst. Man ringar in, det här ska prioriteras, det här måste vi se, det här liksom måste vi sätta ljus på. Ungefär så. Att det här är ett sånt område som Gud ringar in i våra liv. Vi tror att allt står rätt till. Vi tror att allt är väl mellan oss och Gud. Men vi missar något. Vi märker inte när Jesus lämnar byggnaden. Vi ser inte om vi har tappat bort pärlan bland allt annat. Vi ska titta på ett filmklipp tillsammans som är ifrån Open Doors. Open Doors jobbar ju för den förföljda kyrkan. Och de har så här små klipp när det är en brittisk pastor som jobbar med Open Doors, som jobbar för den förföljda kyrkan. När han ger korta berättelser, skulle man kunna säga, korta glimtar ifrån den förföljda kyrkan som han har hört när han har mött människor. Han heter, jag vet inte ens om jag kan uttala hans namn, men det kommer att stå på filmen så ni får läsa. Ja, det är ett kort men koncist. Vi tittar på det.
There was a famous English preacher called Campbell Morgan, and he said, remember, the devil's second best tactic is persecution. His best tactic for killing the church is materialism. I once heard a great Chinese leader, Li Qianan, talk about this. He said, imagine that the devil comes to you with a gun, puts it to your temple and says, deny Christ or I'll pull the trigger. He says, 9 times out of 10, you'll say to the devil, go ahead, pull the trigger. You get the strength in a situation like that. So the devil gives up. He takes you to this huge warehouse. Christ is sitting there. He says, you win, you can have Christ. But also in the warehouse are all these beautiful things. A lovely house, children, chocolate, whatever. The good things in life, not necessarily wrong. The devil says, there's Christ, enjoy him, and all these other things as well. I think, that's lovely. But then, he says, you find that you are so absorbed in the enjoyment of those things that you don't even realize that Christ has left the room. That's the danger of materialism. Its power to distract from what really, really matters.
Just det där att vi en gång har hittat pärlan och sålt allt för att få den. Men under tidens gång så tappar vi bort pärlan. Den försvinner bort bland allt annat. Jesus säger att köpmannen letar efter fina pärlor. Han söker medvetet. Och till slut så hittar han ju pärlan med stort P. Och jag tänker att det rymmer ju en jätteuppmuntran och möjlighet. För det går att hitta pärlan. Det går att hitta pärlan och dess värde. Och den pärlan är värd vårt sökande. Den är värd priset. Det är ju det här Jesus säger. Det är ju något positivt han lyfter fram. Det finns någonting som är mer värdefullt än något annat. Men den säger också den här liknelsen. Att pärlan, den kanske kräver att vi söker. Den är möjlig att hitta för den som inte nöjer sig med liksom, vad säger man, status K, Q. Ja, Q. Ja, men med hur det är just nu. Det går att hitta pärlan för den som är beredd att söka. Och jag tänker att mitt råd till dig och mig idag är att vi inte ska nöja oss med ytlig religion. Att vi inte ska nöja oss med hur det är. Att vi inte ska nöja oss med mindre än att vi hittar pärlan för första gången eller för andra eller för tredje eller för fjärde och få förstå värdet av den. Jag tänker att det gör vi genom att söka i din bibel, läs Guds ord. Jesus säger själv, i mitt ord, i min undervisning finns alla de här skatterna. Jag tänker också att vi kan gräva oss in i bönen. Fortsätta be. Leta efter pärlan. För om vi vill lära känna Jesus på riktigt så kommer det kräva lite beslutsamhet av dig och mig. Det är för att allt är inte så ytligt tillgängligt i den kristna tron. Det kräver ett visst sökande. Därför att det finns enorma djup för den som vill söka vidare och hitta och upptäcka. Jag tänker också att den kristna gemenskapen blir jätteviktig. Att få prata tro med dina vänner i cellgruppen, med din familj, med mig som pastor eller någon annan kristen ledare du har förtroende för. Att söka andlig vägledning, det är också ett sätt att tillsammans få upptäcka och be och söka tillsammans. För jag tänker så här, att om Jesus är ditt och mitt livs liksom pärla, så märks ju också där, när vi har fått gjort den upptäckten, så märks ju också där i den tid vi tillbringar med honom. Det kommer att märkas liksom i den summa pengar vi offrar för att hans rike ska få ha framgång. Det kommer att märkas i hur mycket vi pratar om Jesus, i det här personliga engagemanget vi lägger ner i att andra ska få upptäcka det jag har fått vara med och upptäckt. Och jag tänker att när vårt fokus går från vad det kostar till själva upptäckten av vad tron är värd. Vad det är värt att ha frid med Gud. Vad det är värt att få känna att jag behöver inte söka mer. Jag har hittat hem. Vad det är värt att få se människors liv bli förvandlade. Vad det är värt att få se Guds rike komma. När vi ser allt detta och är med om det, då tror jag att då vill vi mer och mer ge våra liv åt det. Och med glädje. Jag vill avsluta med ett citat av Jim Elliot. Han dog som martyr bland Auca-indianerna i Ecuador. Hans första resa dit för att berätta om pärlan som är värd att sälja allt, så blir han dödad. Han sa så här: den är ingen dåre som ger bort det han inte kan behålla, för det han aldrig kan förlora. Den är ingen dåre som ger bort det han inte kan behålla, för det han aldrig kan förlora. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är så mycket mer än vad vi här någonsin har upptäckt. Tack för att du är mer än de erfarenheter som vi har gjort tillsammans med dig hittills. Tack för att du är den här dyrbara pärlan som går att upptäcka dess värde i. Det finns så mycket i dig, Jesus, som är gott, som är värt allt. Men Jesus, du ser också hur det ser ut i mitt liv. Du ser hur lätt det är att inte riktigt förstå värdet, utan det blir en grej bland allt annat. Du ser hur lätt det är att min tro och min relation till dig lätt ställs i ett hörn periodvis. Du ser också hur jag ibland tappar bort pärlan av allt annat. Gud, min bön är att få upptäcka mer om vem du är, Jesus. Att få upptäcka den här skatten. Och jag tänker att du känner varenda en av oss som är här idag. Du vet vad vi bär med oss för erfarenheter. I relation till kyrkan, i relation till dig, Jesus, i relation till andra kristna. Du vet i var och en av oss varför det ser ut som det gör i vår relation till dig, Jesus. Men jag tänker också att du vill möta varenda en av oss precis där vi är. I kärlek. Det är för att det här är inget, kom igen, piska på ryggen, offra allt för mig. Det är inte där du säger, Jesus, utan där du säger där att det finns så mycket mer att upptäcka hos mig. Och där vill den heliga ande återigen få oss att se och förstå dess värde. Kom helige ande och gör ditt verk i oss, för det är bara du som kan göra det, ingenting annat. Låt ditt ord förvandla oss, Gud. Tack att du är här. Amen. Vi ska ta en stund när Peter och teamet leder oss i sång och lovsång. Det finns också möjlighet att sitta kvar där du är. Rannsaka dig själv och tala med Jesus om det, hur det står till i ditt liv, i din relation med honom. Det finns böneplatser att röra sig runt om i lokalen, och det kommer också finnas människor här som jättegärna vill be för dig. Och det kan handla om vad som helst.